Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Kvart efter så kom han med en annan kille. Och då sa han, här är en fotbollskille från Sverige. Här är en kung som håller på att bygga fotbollsarena till VM 2010. I Rastelberg där man bryter 80% av världens platinum. Vi kanske kan spela på din arena med Djurgården och de här klubben. Ja, det gör vi. Så
sa du så? Ja, det gör vi.
När arenan var klar. Ja. 3 år senare så invigde Djurgården och Platinum Stars den där matchen och den arenan. Bara för ett möte på en lobby. Och det är det som jag menar är häftigt. Mm. Men vem var den här personen?
Ja, vem var du?
Patrice Motsepe, världens största guldhandlare. Och idag är han president i hela CAF. Alltså Europas UEFA fast i Afrika. Alltså för hela världen. Och han är vicepresident i FIFA. Det är ganska ballresa. Mm. Jag har träffat han 3 gånger i livet.
Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma över att ni subscriber, delar, men framförallt tipsa era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. På tal om fantastiskt, jag är glad att vi har en gäst som är en, jag tänkte säga legend, men man måste säga legendar när folk fortfarande lever. Och för detta fotbollsproffs, för detta klubbchef och nästan på dagen, va? 10 år som sportchef. Jag vill välkomna dig, Bosse Andersson. Super Bowl.
Tack. Tackar, tackar.
Är det nästan 10 år sedan?
Ja, exakt. Eller? Precis 10 år och här är den 13 november. Vi började 2013. 13 november och nu i veckan var det ju 13 november, det var i måndag. Så exakt 10 år som sportchef och jag har gjort en resa i Djurgården tillsammans med då vår vd Henrik Berggren. Där vi har, ja, som i den här boken, som från blodröda siffror till blårandiga framgångar. Och man får ju tillfällen när man ska skriva bok att gå tillbaka och reflektera över vad man har gjort för resa och vilken utveckling Djurgården har haft. Så har man känt en extrem stolthet för det. Samtidigt som i det här jobbet så är det bara nästa match, nästa utmaning. Och, men det har varit härligt att gå tillbaka och reflektera lite.
Härligt att ha dig här och grattis till boksläppet. Den säljer som smör. Vi satt och debatterade här vem du går bäst för. Och jag la mig platt.
Du lagde det bara platt.
Ingen snack om
jag
saken.
Jag tänkte på det när vi träffades där i augusti. Jag hade inte sett boken och du tydlig och duktig och berättade om din bok Kramar från helvete och jag tänkte jag känner mig inte som någon bokvinnare när jag stod med massa duktiga författare och den biten, men boken Tack. Blev fantastisk och det har mottagits nog så otroligt och ja, där ligger jag för dig. Men du kommer att gnugga på.
Ja, men alltså Bosse, du har ju så mycket mer erfarenhet i det här med sociala tillställningar än vad jag har. Så att jag kommer ligga i lä länge till. Ja. Men så här, innan vi ramlar in på boken som du faktiskt har skrivit med Marcus Biro.
Yes.
Och jag kommer ihåg när vi
då måste du börja tvivla att eller när jag ställde mig upp och skrev.
Kommer du ihåg?
Ja, fy fan.
Du måste dela med oss.
Jag kände mig inte bekväm med den situationen med massa författare på ett förlag och jag skulle berätta om en bok som jag inte hade sett eller någonting. Att, ja, jag kommer ihåg att alla ni bara tittar på och lycka till.
Nej, det var jättebra. Mm. Och vilken skrivprocess ni hade. Mm. Och sådär. Men fotboll, ja. Det är ju någonting som har varit, alltså det är dumt att säga egentligen, folk borde ju fatta det. Det har varit den gemensamma nämnaren för allt i ditt liv nästan.
Absolut.
Eller hur?
Ja, jag hade en pojkdröm. Jag växte upp i ett litet samhälle. Det fanns en fotbollsplan och det fanns en fungerande förening som hade väldigt duktiga ledare och tränare och det liksom, man stimuleras ju i den miljön och jag hade möjligheten att precis tillsammans med ett gäng killar i samma ålder, några var äldre, några var yngre. Så bildade vi ett lag som gillade att träna hårt och utvecklas och ha jävligt roligt tillsammans också. Självklart så går ju fotboll ut på att vinna fotbollsmatcher. Mm. Så att, ja, jag började lite som knatte att drömma om att kunna, ja, spela fotboll. Och nu är man 55 år och då har man spelat fotboll på elitnivå i 10 år och varit ledare nästan i 25 år på olika sätt. Så det är klart att fotboll har ju varit en stor del av mitt liv.
Men varför blev du fotboll?
Jag tror egentligen på som på vår tid när man växte upp på 60- och 70-talet så var det egentligen bara fotboll eller hockey. Eller man kan åka lite skidor på vintern. Men de flesta föreningarna i varje samhälle, eller något sådär, där var det fotboll och fotbollsplanen var mötesplatsen med, ja, mellan olika generationer som knatte och även de här gamla stofilerna så att säga. Så att det var ju mötesplatsen förutom kanske någon gång i bygdegården eller lilla ICA-butiken som jag växte upp i som också var en mötesplats. Så att föreningslivet var ju sjudande i den här tiden betydligt tuffare idag faktiskt att föreningslivet och de här föreningarna kan leva kvar med inte samma idealism eller någonting och finns det inga ledare som driver föreningar eller ledare som tar sig an tid, lägger för att ta ansvar för barnen så ser det också lite annorlunda ut i samhället.
Verkligen, och hur var du som grabb liksom? Var du busig?
Ja, det var jag. Jag var ju energisk. Ja, klart jag har ju en kombination, det var inte så att man klassar då riktigt, men däremot så hade jag myror i arsle och men jag hade också en jävla vilja att jag gick in för någonting så gick jag in för det till mer än 100% oavsett om det var bygga koja eller man spelar fotboll. Så att, men det blir också så när man växer upp att man umgås med några som är 3-4 år äldre och så några så här. Så blir det en miljö. Ibland bygger man, som sagt var, fiskar man. Ibland bygger man kojer. Man är alltid i rörelse på något sätt.
Mm. Och det känns som att du har ju varit i rörelse hela livet. Du har bott utomlands på flera ställen i världen. Och vi kommer komma fram till liksom din fascination för Sydafrika och sådär. Mm. Men att platsa i ett lag, vad är det som krävs? Alltså, det är ju en sak att vara jättebra på någonting. Som till exempel fotboll som vi pratar om nu. Mm. Men vad är det som krävs att man ska kunna platsa i ett lag med 10 andra grabbar eller tjejer?
Nej, men alltså jag tror mycket på det som jag väckte upp i mina grundvärden. Att om du är i ett lag så vet du att någon är ytterback och någon är liksom, har de förutsättningarna. Men att få ihop det här laget, ja, då måste du göra det oavsett om det är på toppnivå så är grundfundamenten lika. Du måste vara ett lag som älskar att vara en del i ett lag och få ihop den här lagsammanhållningen och man måste ha glädje, man måste ha kul och komma och träna, man måste också ha roligt att tillsammans med sina i vardagen. Mm. Om man är på elitnivå, ja, eller om man är i division 7 och tränar 2 dagar i veckan så måste man ha så måste det finnas en glädje i grunden. Annars så kommer du aldrig att nå resultat. Kan man då också sätta upp mål att man kan utvecklas, ja då får man försaka saker för att liksom, okej, jag ska uppnå mål. Och det är klart att jag fick göra det i min ungdom, att man liksom, nej men jag ska fasiken bli fotbollsspelare, ja men då får jag gå ut och springa extra, jag får kanske inte vara på den festen, jag kan inte vara på den. Så att det är liksom, du vet ju själv, man mål, och så kan man göra det, och så, då kan man utveckla utvecklas. Och idag som ledare så älskar jag att skapa en trygg och lugn miljö. Mm. Där man känner att det finns en värme, tålamod. Och att man till slut, både som lag ska uppnå sina mål. Samtidigt som individuellt, det är mycket idag med fotbollsspelare var. Man är ett eget, liksom, vad är bra för mig? Men att få bort det, för går laget bra, då blir det även bra för dig. Och sen vet man att man vill bli... lyckas komma ut i Europa och komma runt i de större ligorna. Att få en kille som kommer till Djurgården, lägga armen, lägga en plan. Och kanske liksom inte, oavsett om det är från Stockholm eller från Afrika, att få en spelare att med lite tålamod utvecklas, gå vidare. Och sen spela de största ligorna. Och det har jag fått uppleva jävligt många gånger. Att vara med på den här resan, det tycker jag är jävligt stimulerande.
Din egen resa, den då? Minns du hur det var för dig när du fick ditt första stora kontrakt? Liksom?
Ja, stora kontrakt. Ja. Vi rider ju tillbaks dryga 30 år tillbaks. Ja. Men däremot så fanns det ju en stolthet att bli... att få en tillhörighet i en större klubb och ett större sammanhang. Det känner man ju stolthet över. Men det är också så där när man kommer så, här, så det handlar ju fotboll om att bli accepterad, att kunna vara sig själv i ett lag. Mm. Och det menar, det är svårt i början det.
Ja.
Och det hade jag lite problem med att men du vet. Och då blir du ju också osäker. När du ska slå en passning så blir man ju nervös och grejer.
Mm.
Och det upplevde jag, men när du väl blir accepterad och känner trygg i lag, då utvecklas du som människa.
Mm.
Och det har jag också med mig mycket i min vardag idag som ledare. Att man måste ha lite tålamod, man måste ha armen runt axeln och få en så här. Det är inte så farligt, ta ner anspänningen och att du ska känna dig trygg i den miljön. För då kan du växa.
För det har jag hört om dig, att du är ju verkligen en expert i det sociala spelet. Och det är utan att du liksom lägger manken till, utan det är bara någonting du är.
Mm.
Var kommer det ifrån?
Jag tror det kommer från lite olika sammanhang. Dels så är det så att jag växte upp i en ICA-butik. Det var olika typer av kunder. Den var öppen varje dag i veckan, vilket inte var vanligt på den tiden på 70-talet.
Mm.
7-8. Det var familjen som drev det, mamma och pappa, mina syskon. Och liksom, då fick man ta ansvar. Det som är härligt i det är ju att du träffar ju olika människor som kommer som kunder.
Mm.
Och du i en ICA-butik, då måste du ju bara liksom ta kunderna. Oavsett om det är Gösta Boman eller Lasse Werner eller... Mm. bonden där, eller han som är fabrikören, alltså, eller stockholmaren som kommer och passerar på ut sin sommarstuga. Så jag tror jag lärde mig jävligt mycket där, och sen lärde jag mig lite grann också hur man gör business. Mm. För att, när tillfälle ges, vi hade jordgubbar och vi hade, ja, men liksom, när det kom en finlandsbund som hade varit ute och de hade varit packade på, och så haft en tur i Stockholm, så kom de tillbaka på lördags eftermiddagen, och så sålde man, ja, men vad fan spelar roll, de ville ha dricka.
Ja.
Då tog man ju 10 spänn och så körde man jämt med marken, och hux flux så kostade den 15. Det är klart, då tjänar man pengar. Ja. När man vaskar om jordgubbarna och så 12 lådor blev 15. Så där har jag haft ett ganska bra uppväxt. Jag lär mig det ekonomiska sinnet. Sen har jag också utbildat mig genom, inte så mycket, men gymnasiet ändå. Då upptäckte jag att jag är ganska bra på juridik. Jag är ganska bra på de ekonomiska ämnena.
Du upptäckte det?
Ja, men alltså... Om du har gått hela högstadiet och har liksom inte några sådana här jävla kanonbetyg. Men däremot när du kom in i gymnasiet och så hade du företagsekonomi 5, redovisning 5, distribution 5 och sådär. Det har inte jag haft tidigare. När det blev så. Där känner jag mig trygg med den ekonomibiten. Sen är det ju ett sunt förnuft.
Mm.
Jag tror mycket på att man ska vara en schysst lagkamrat och liksom vara rak och tydlig. Inte, ja, men säga vad du tycker. Det är van vid min uppväxt och vara rolig. Och mina kompisar idag i samband med när du släpper boken, fan, du är exakt samma som du var när du var liten.
Ja.
Och det är väl skönt att få leva i det. Och då känner man ju, det så känner jag en trygghet i mig själv, och jag känner ju självklart en trygghet i att Djurgården, att jag får vara den Bosse Andersson som jag är.
Mm, Bosse, Djurgården.
Mm.
Hur går det?
Mm. Mm. Och det var, min dröm var att bli Djurgården när jag var knatt. Jag träffade som kom i min butik, som kom djurgårdsspelare på slutet av 70-talet. Just den personligheten som de uppträdde gjorde att jag blev djurgårdare. Sen att det var jävligt fina bilar. Ljusblå, mörkblå, Opel Ascona, så stod det Djurgården.
Opel Ascona, vilken kärlek.
Fan, kung de var alltså. Och så kom det någon bajare där med någon gul och grön Fiat 131, va? I och för sig att killarna var trevliga, men man kände det är den där Opel Ascona, ljusblå, mörkblå.
Det är mina lugnar. Och då, nu ställer jag så här en fråga som bara en idiot kanske ställer.
Ja.
Men om man är då passionerad för ett lag och så spelar man som proffs i ett annat, vad blir det för konflikter då?
Nej, men det var en konflikt, men det är också någonting som du har med. Vi hade ju en Statormack. Jag spelade ju en svart klubb i Stockholm. Men det var ju också en ledare som var otroligt angelägen om att jag skulle komma till den klubben. Och han visste att jag var djurgårdare. Alla AIK-are vet att jag var djurgårdare. Men han gjorde så förbannat bra jobb. Han gav sig inte Sanny Åslund. Han åkte hem till mig. Satt hemma hos mig. Mycket tack vare för att han kände till... han var chef på Statoil och vi hade den här butiken. Och det fanns en relation sedan tidigare. Och jag menar, just den där... Jag tror jag lärde mig mycket i sitt arbete. Om man gör någonting, man vill ha en spelare...
Liksom.
Så då får man offra, då får man de här mötena och de här kontakten som jag tror är helt viktig. Och just i det fallet blev det så att oavsett att det tog emot i hjärtat, men rent sportsligt och den biten, så är det bästa, för jag har en tränare, en ledare som är engagerad och de tror på mig långsiktigt.
Men så här, matcherna som ni spelade emot, alltså i möten, AIK Djurgården då, hur var det då?
Det var ju säga att det är väl klart att man känner så här att jag i och för sig när jag spelade så tyckte jag det ljusblått och mörkblått och blårandiga tröjan var jävligt mycket snyggare. Alltså det är ingen snack om det. Men däremot så är det ju så att jag tillhör ett lag och det var ju för att vinna fotbollsmatchen.
Så att man lite grann som en person som har en annan yrkesroll går in i den yrkesrollen så släpper man den. Intressant. För fotboll är ju så passionerat.
Ja, men det har hänt mycket med fotbollen också. Passionerat, det var ju alltså... Man var halvtidsproffs. Vi var ju glada om man hade derby. Publiken översteg 10 000. Vi hade ju matcher där vi spelade för tusentals. 1500 åskådare. Om du tittar framåt idag där vi Hammarby, AIK och Djurgården har ett publiksnitt liksom upp mot 25 000. Så det är en otrolig utveckling som det var.
Och det var det jag tänkte lite grann om utvecklingen inom fotbollen och så här. Finns det något minne som du tittar tillbaka till och känner så här, shit, den perioden inom fotbollen, den skulle jag vilja att den fanns kvar. Jag kan liksom titta tillbaka på tiden då Maradona, liksom Guds hand, var 83?
86.
86, förlåt. Och sådär, och då var jag jätteliten, men då fanns det liksom en fantasi och nostalgisk bild kring fotbollen. Men jag är uppväxt i Nacka, och då var det liksom, antingen spelade man fotboll eller så spelade man hockey. Och jag kommer ihåg, det var mycket kring fotbollen och allt var så fantastiskt. Finns det någon sån tid för dig?
Nej, men alltså, det är några saker. Ett, när jag var 6 år och kollade på VM i Tyskland 74 när Raffe Edström drar den där på volley. Okej, okay. Då känner man, då vill man ju vara som Raffe. Ett annat starkt minne var ju 78 VM-finalen när Argentina spelade på hemmaplan. Jag vet inte om det var runt 150 000 på arenan. När de kastade alla de här toarullarna, det bara bombas ner. Och sen att Mario Kempes var den där stjärnan, och då var jag 10 år. Det är så här, absolut, om du skulle säga det starkaste momentet just som liten kille, fotbollsminnet, det var VM-finalen 78 när Argentina vann VM-guld och Mario Kempes var mitt i centrum. Sen är det ju klart man upplevt andra matcher, men det är nog starkaste minne.
Dialogis vill säga tack till våra stolta sponsorer. AFN, All Stars Fight Night, en organisation som främjar svensk fighting. Fordonsmäklarna, bilhandlarna som erbjuder dig bra service och kvalitet på vägarna. Granby Storgård, ett HVB-hem med familjekänsla. Advokatfirma Ola Tingvall. Ett tryggt försvar för alla.
Människor. Samspel med människor. Vad är det som får dig att tycka om människor så mycket?
Nej, men jag är ganska open-minded. Jag är Jag gör inte skillnad på personlig tillhörighet, utan en människa kan ha beröra mig oavsett liksom, om man är vad man än är, utan det är möten. Och jag gillar möten, jag gillar den där sociala kontakten och ja, vara där man är social.
Mm. Och har du funnit svårigheter med människor i din roll? Alltså så här, alltså, jag menar, från att gå från fotbollsproffs till klubbchef.
Mm.
Det är ju ändå en ganska...
Nej, men det är klart att det kan vara svårigheter. Jag gjorde ju det egentligen från en dag till en annan. Att jag spelade fotboll för att sen bli alltså, klubbchef. Och då ska jag tillsammans med dem som jag spelade fotboll med. Det är klart att det är en utmaning. Den där jävla spelivinkeln som var ute eller någonting som säger så. Och sen samtidigt då kanske vara den som säger att nej, men du ska inte vara kvar.
Mm.
Du ska göra så. Men det är klart att de lägena kan vara väldigt, väldigt svåra. Men däremot så är det så att som ledare så måste du fatta tuffa beslut.
Mm.
Och alla beslut är inte bra. Men om du hade varit bara populistisk och inte varit tagit beslut, då kan du inte vara någon ledare.
Nej.
Man måste någonstans visa vägen och behandla alla människor. Det kan ju vara stjärnor, det kan vara junior, det kan vara någon som kommer. Men jag måste vara, i mitt ledarskap så måste jag behandla alla lika. Och skulle jag inte kunna, den stora stjärnan, inte, ja, då blir jag inte trovärdig i de andra lägrena heller. Men det är väl en styrka som jag känner med att man har klarat av och fått. Att liksom, ja, man brukar säga så här, det är bättre att säga vad det är. För annars så skulle det gå må dåligt och tänka alltså, att man inte tar det där. Ta det på en gång, bara säg. Och så är det bättre. Du kan inte liksom säga att, men att man är irriterad. Okej, att det är ett tråkigt besked, det kan man förstå.
Mm.
Eller hur? Men det är bättre att göra det.
Vilken roll trivs du bäst i så här utan att tänka till?
Nej, men jag trivs att vara tillsammans med spelare, ledare, tränare, att vara en del i ett lag som har sin vardag i ett omklädningsrum, forsa, lyssna. Ja, någon kanske har en dålig dag, en har kanske en bra dag, någon har gjort en dålig träning, någon har blivit skadad. Liksom. Mm. Att vara den som linkar ihop det, kittar ihop det, och att vara någon som liksom... Ja, en livboj som finns där. Men det är ändå de som ska göra jobbet. Men om man finns där som ledare, då måste du vara tillgänglig. Du måste vara där bra och dåliga dagar.
Mm. Alltid liksom.
Alltid.
Närvarande. Svenska fotbollen, glansperiod. Ja. När var den?
Vad sa du, transfer?
Svenska fotbollens glansperiod.
Nej, men för mig är det väl en glansperiod. Alltså dels det här laget som då... 92 i EM spela semifinal, var ytterst nära gå till final, och det här EM-sommaren där med Brolin och Schwarz och Dahlin och där liksom där är ju liksom där tyckte jag fotbollen gjorde en törn liksom uppåt, och sen kompletterade det med den här fantastiska sommaren 94 när man tog VM-brons i USA och gick liksom, fick en dålig start i gruppspelet, så går man ändå vidare, och så var det Saudiarabien, Rumänien och semifinal mot Brasilien med de här Brolin i, som en av de bästa kom med i världslaget, alltså Ravelli och allting. Det är liksom, det går inte att ta ifrån att det är ju glansperioden under min levnad. Sen att man tog VM-silver 58, det är en annan sak, men för mig är det piken i svensk fotboll.
58. Skoglund eller? Nacka.
Ja, de torskade 5-2 mot Tyskland i VM-finalen hemma då. Och det var ju, så att, det var ju Brasiliens första VM-guld. Pelé gjorde han 3 mål som 17 år och så tog den där farten.
Och det var här i Sverige, eller hur?
Ja, finalen var i Stockholm på Råsunda.
Precis. Mm. Nästan som att man var där.
Ja, vi var inte där.
Men, okej. Okay. Och sen... De tre konstigaste händelserna då? Så här, som du tycker så här...
Som i mitt fotbollsliv?
Ja,
eller?
I ditt fotbollsliv.
Ja, konstigaste händelserna, ett, det var när jag var proffs i Portugal. Att jag visste att jag skulle under en träning, och när man inte, man känner ett utanförskap när man inte förstår språket.
Mm.
Man känner att det är många fotbollsspelare, men man har inte den där lagsammanhållningen. Och man är ganska utsatt, för man, det så förstår man inte vardag. Man Ja, man kan se på kroppsspråket eller så här, man känner sig inte riktigt trygg i det där. Och däremot så då när jag i samband med en träning och man pratade väldigt länge och så hittade jag en krona och så skrattade jag till när jag såg den där kronan i handen och så frågade tränaren vad skrattar du åt? Det var ingen fara. Och men säg vad du skrattar. Och så kastade jag den där kronan till tränaren och så sa jag prata mer så. Alltså det var bara kända helvete, det var inte lyckat alltså. bara, han blev galen.
Och så
bara, ja, han blev totalt det var jobbiga veckor efter han behandlade mig. Jag fick springa och halta och sa du skadade 2 veckor. Men säg inte med med eller någonting. Och så
får inte vara med.
Nej, det kände jag, det var inget bra. Så. Sen när, en annan sak var när vi min första allsvenska match i min återkomst 2014 när vi åkte ner till Helsingborg och hade allsvensk premiär. Det var mycket djurgårdare på stan och i samband med innan avspark på matchen hade det blivit bråk i stadskärnan i Helsingborg där en person hade blivit skadad och fallit ganska olyckligt och åkte in på sjukhus och när det hade gått en kvart 20 minuter på matchen så var heter det, ja, avledan 43 år, fyrbarnspappa, otroligt generös och som jag hade en relation till som jag har känt, Stefan Myggan, det är klart hans bror och jag gick in på sjukhuset och tog avsked och så här, ganska overkligt att fått upplevt och liksom ja, ens, vi blev lite påminna med det här när Sverige spelade i Bryssel när 3 stycken åker och kollar fotboll, 2 är döda. Det är så jävla overkligt och kunna ta in. Den är, så där, man kan göra sådana här förluster och liksom den biten. Vi hade ju liksom ett guld i våra egna händer här för något år sedan och det är det som är rafflande och det som kanske tar mest kraft på en fotbollsledare när vi ska möta ett bottenlag Varberg hemma och så torskar man nästan, det är fullsatt på Tele2 så förlorar man 3-2 hemma mot Varberg.
Förstår
och därav så förlorar man guldet, det är klart.
Du.
Det är en riktig käftsmäll. Det var 3 saker.
Ja, det var 3 saker.
Vad tyckte du om dem?
Jag tyckte de var klockrena.
Ja, bra.
Beklagar ju för förlusten där och sådär. Tråkigt när människor går bort. Och på tal om det så har ju du själv personliga förluster. Som du också skrivit om i boken och sådär. Och jag tänker att möten med människor genererar även också tyvärr förluster. Alltså de kan gå bort fysiskt. De kan försvinna fysiskt till en annan stad och sådär. Men finns det om du får nämna 3, nu när vi är fortfarande inne på fotbollen, så här, 3 personer som du har kommit närmast, 3 fotbollsspelare som du verkligen känner så, wow, de där har jag kommit närmast.
Ja, men det är klart att det...
Och det är inte för att förkasta de andra du har mött.
Nej, men alltså, ta en sån kille som du träffar i Afrika och så sitter du med mamman och du sitter med familjen och som kanske ska ut på en resa som du liksom inte vet vad det är. Du vet att det är Europa, man ska bli proffs och sådär. Det är väl klart att en sån som Tino Kadewere som där du har kunskap om familjen, du är väldigt tydlig. Han kommer upp som 18-åring och kommer till ett helt nytt land. Du vet, ska betala elräkning, du ska... ha försäkring, du ska, alltså, och sådana här grejer. Så mycket saker som du måste lära och komma in i det här samhället. Och då kan jag säga, då finns det bra och dåliga dagar. Men man också jämför sig att vara proffs. Då tror man att man ska få otroligt mycket bra betalt och man kan bygga hus för det gör de andra. Men så spelar man i Sverige och kanske inte har så bra betalt av att man inte kan skicka alla pengar. Och få en sån kille att lyckas tillsammans med under resan så tappar han sin pappa som går bort. Han hackar i fotbollen. Han hoppade in sin första allsvenska match när det var alldeles på övertid. Det står 1-1 mot Helsingborg. Han gör ett sånt otroligt ödesdigert misstag som gör att vi förlorar matchen 2-1. Alla vet att det är hans fel. Alla djurgårdare som var i omklädningsrummet bara går fram och klappar han, kramar han, kommer nya tag. Eller hur?
Ja.
Och det är den
det där är
det jag menar med trygghet och miljö. Men för att senare, det fjärde året, gå och han säljs för över 30 miljoner. Idag spelar han i en av Europas största klubbar, Lyon. Och tjänar betydligt. Han har även dyrare klocka än dig och bilar och hus i Afrika. Men trots att han har spelat i olika klubbar sitter mamma med den här Djurgårdströjan. Alltså, ja. Det är en sån där saga. Och det är klart att man kommer nära spelarna, för jag tror det är viktigt att du måste vara nära spelare. Jag har ju också, några av de spelarna har ju bott hemma hos mig i första skede för att liksom mata in den biten. Sen är det ju liksom många spelare som typ Kim Källström, Andreas Isaksson som var här unga och så var borta 13-14 år och väljer att komma hem och avsluta karriären. Så att men just den där resan som jag berättade, den har jag fått förmånen att vara med
om. Den är fina.
Ja, men liksom den här killen, vi ska göra det här tillsammans. Och så lyckas man med det. Det är härligt. Man kan förändra ens människas liv som har varit med på många resor. Och lika väl som min resa förhandlas i den här lilla föreningen i Röd, tack vare ledaren. Men jag tror också det finns en värme på att fan, den där ledaren Bosse kommer att leva kvar. Han var viktig för mitt liv och det värmer mig hjärtat.
Fint. Saknar du att vara spelare?
Jag trodde ju det. Dels är det, jag vet inte, men när man är in i den här bubblan, man är fotbollsspelare, man tror ju det bara för evigt. Och så liksom pang, pang, och så hux flux och går 10 år, så är knät lite dåligt. Jag fick ju sluta när jag var 30 år. Men jag gjorde ett val och sa att okej, om inte mitt knä är bra, då är det ingen idé att hålla på. Men då ska jag göra någonting som jag har fått försaka hela mitt liv på grund av fotbollen. Då ska jag åka jorden runt. Och knät var inte bra. Och då sa jag så här, då tar jag den här jorden runt resan. Så drog jag i mitten av november och kom hem i början på mars. Och efter den resan så kände jag så här, liksom, jag var i USA, jag var i Australien, jag var i Asien och så där. Man kände så här, fan, det finns ju en värld utanför fotboll. Och jag kan inte säga att jag har saknat att säga att att sakna fotbollsspelare, för jag hade inte förutsättningar att kunna vara av det. Men däremot så jag är tacksam för att jag tog vara på min karriär, att jag kunde bli fotbollsspelare. För det var en liten krokig väg att jag klarade de utsållningarna. Så länge man är frisk och kry och kan hålla på med sin idrott eller vad man är, att man kör det fullt ut, gör inte det jävla halvdant. För när du är 50, det är ingen jävla proffsklubb som ringer mig, utan
nej, precis.
Var fokus på det, att gör det här och nu, när du har möjlighet. Sen kan du göra något annat.
De här resorna,
ja,
ut i världen, finns det någon plats som du känner så wow, förutom Sverige då?
Nej, men jag känner ju, alltså jag fick förmånen att börja på 2000-talet. Åka runt och resa och fick en liksom en var i Afrika. För min första resa var till Kongo och Kinshasa. Och jag tänkte oj oj oj, då förstod jag riktigt hur alla har inte bra förutsättningar och möjligheter. Men sedan så hade min bästa kompis flyttat ner till Sydafrika och hade blivit chef för ett företag som de hade köpt, och han blev egentligen tillsatt där. Då sa han att kom ner hit, och då åkte jag dit 2002 första gången, och då var det ett annat Afrika.
Helt annat Afrika, ja. Än Kongo.
Ja, det kan jag säga. Och det myntade ut i att jag hade också av tillfälligheter träffat människor som var väldigt starka i synnerhet Sydafrika. Och det som är härligt med fotboll i hela världen och liksom fotbollförenare, det finns inte någon annan idrott som egentligen kan förena alla olika kontinenter på det sättet. Utan jag kom in i en hotellobby där jag kom fram med farbror med leopardbyxor och gul Adidas och så en keps och sportiga skor. Så stannade han bara på mig för att han såg en sportväska och frågade var jag var ifrån. Jag är från Stockholm, Sverige. Och men var i Sverige, sa han. I Stockholm. Oh, beautiful city, beautiful city. I eat breakfast there in front of the castle. I don't know the name of the hotel. Grand Hotel.
Yes. Yes.
Ja. Och så när han skulle gå, så frågade han vad jag gjorde. Jag jobbar med fotboll. Åh, jag har precis köpt ett fotbollslag.
Sa han det?
Sa han det till mig.
Driver.
Ja. Va? Och så, okej. Okay. Så hälsa, så sa han, gick. Hälsa Carl Philip och Victoria. Så, jag känner inte dem. Kvart efter så kom han med en annan kille. Och då sa han, här är en fotbollskille från Sverige. Här är en kung som håller på att bygga fotbollsarena till VM 2010 i Rustelberg, där man bryter 80% av världens platinum.
Mm.
Vi kanske kan spela på din arena med Djurgården och de här klubben. Ja, det gör vi. Så
sa du så? Ja, det gör vi.
När arenan var klar.
Ja.
3 år senare så invigde Djurgården och Platinum Stars den där matchen och den arenan. Bara för ett möte på en lobby. Och det är det som jag menar är häftigt. Mm. Men vem var den här personen?
Ja, vem var det?
Patrice Motsepe, världens största guldhandlare. Wow. Och idag är han president i hela CAF, alltså Europas UEFA fast i Afrika, alltså för hela världen. Och han är vicepresident i FIFA. Det är ganska ballresa.
Mm.
Jag har träffat han 3 gånger i livet. Och, men alla tror att jag känner han. Och jag kan säga, så mycket guld som, och bling bling som han kan ha, det kan inte du slå.
Shit. Mm. Ja. Otroligt, otroligt med möten och sådär.
Ja, men, vad det kan leda till.
Ja, men verkligen. Och jag tänker så här, det här med vingården då i Sydafrika. Berätta om det. Alltså, har du fortfarande de drömmarna?
Ja, alltså jag älskar just där nere i Stellenbosch och den biten. Mm. Och French och att gå god mat och att dricka vin på en vingård. Ja, jag tror du menar att det är en liten ball historia för att... En agent hade en son.
Mm.
Han var uppe hos mig och tyckte Sverige var helt fantastiskt. Han ville att hans son skulle komma upp hit. Men vad gör han? Han träffar en tjej vars mormor och morfar flydde från Sverige i början på 70-talet. Mm. Och flyttade ner till Franschhoek tog över en vingård, startade upp det och nu är det andra generationen.
Mm.
Mike träffade en barnbarnet och där två av barnen då till de som kom ner bor i Sverige och en bor kvar och driver vingården. Och den vingården är otroligt varm om hjärtat för mig att säga att där ska man kunna vara. Och där man både pratar svenska och den biten. Och det är också ganska härliga öden att tänk dig den på 70-talet som flyttade ner. Och han fick sin kontakt, den här agentens son. Han fick träffa en svensk, bördig svensk tjej som kunde både svenska och grej.
Mm.
Och de bor halvårsvis också i Sverige.
Livets skede och möten med olika människor. Ja, men livet är verkligen intressant.
Mm.
Men också skört.
Ja, absolut.
Din fru?
Ja.
Cancer, fick du igenom sin cancer.
Mm.
Berätta.
Nej, men jag har aldrig varit med i en sån värld där man liksom, man har varit väldigt förskonad, men att man liksom, man tror att livet bara flyter på, att man har varit väldigt förskonad från sjukdomar, allting. Och så från en dag till en annan så får man ett samtal, kan ni komma in på sjukhuset? Och så, det är bra om du har med din man. Mm. Och så sitter man där i någon annans ände som säger bara att vi har upptäckt en mycket allvarlig cancer. Och det här kommer att bli tufft, men vi vill att vi ska starta direkt. Nu är det fredag, men på måndag så börjar en jävligt tuff resa.
Mm.
Från en dag till en annan så kan man också se hur skört livet är.
Mm.
Och jag menar, jag hade aldrig varit med. Man blir, va?
Mm.
Framför den här skrivbordet så sitter man där och bara får det rakt. Ja. Du blir utlämnad i någon annans händer. Det är en resa som är ganska oviss. Ja, du har säkert någon i din närstående som har varit med om cellgiftsbehandlingar. Hur det är. Stamcellsbyten, strålning. Då kan man säga att då gäller det att ha bra vänner. Och ska man också kunna ge att man har en... Som jag hade en arbetsgivare där människor ställde upp. För någonstans så måste livet pågå under en tuff resa. Att du måste... göra det liksom, ja, du måste träffa andra saker fast du har hemsjukvård hemma och den där mitt. Så det blir... Sen fick vi det tillbaks ett par, 3 år senare. Och det är ju också, det är en sån där smäll igen. Och jag menar, men då visste man ju mycket mer.
Var det annorlunda förberedelse?
Ja, för då visste man vad cellgift var. Man visste de här momenten på hur när du får cellgift, hur det går ner och det går upp, det kommer nästa, du kommer bara längre ner för varje grej. Och jag menar, se folk i sin närhet i en sjukhusmiljö där man det tar hårt, ja, du tappar ju hår, du tappar den biten, du får ligga isolerad 5 veckor. Det är ju klart att, och sen som sagt var att när man är dryga 45 och har hemsjukvård i sitt hem, det är liksom, det trodde jag inte.
Nej, sorg.
Ja, men samtidigt, det finns någon vinst också med det här. Att ta vara på livet, lev här och nu. Du kommer alltså att vara frisk. Mm. Och när man varit med om det själv, då är det otroligt många vänner som, hur, ja, mina fru, alltså, där man känner att man får coacha andra, liksom, för cancer är ett jävla helvete. Och både min fru eller mina, jag själv liksom får ju, man får ofta den återkopplingen. Hur gjorde ni vad där? Ja. Man kan vara som liten mentor eller ledare, eller man kan ha mycket bättre förståelse om man har varit med om den resan själv. Men jag tror mest, det mest bestående grejen är ju den här fighting att ta den här resan som frugan gjorde. Mm. Också de här fantastiska människorna att liksom finnas där, sjukvården. Och sen är det ju så bara det att forskningen, det här hade ju aldrig kunnat gått om vi hade hänt 3, 4, 5 år tidigare.
Förstår du? Alltså det är så snabbt.
Ja, små marginaler. Mm. Men alltså att du hela tiden vill forska på det för att kunna hitta bättre botemedel.
Absolut. Tack för att du delar med dig. Mm. Verkligen. Dela med sig i en bok också.
Ja.
Vad hände där? Alltså, var det meningen att du skulle skriva en bok?
Nej, det var det inte.
Nej.
Jag har inte någon bra att kunna skriva en bok. Det känns nästan surrealistiskt här i efterhand. Men resan började med att Marcus Birro var väldigt anlägen om att skriva en bok om mig. Eller liksom så här, vilket jag hade svårt att förstå. Däremot så gav jag det. Han är 50-årspresent att vi skulle när den dagen jag slutar så ska han kunna få skriva mina memoarer av det här.
Mm.
Men han kunde inte vänta, han kliade i fingrarna på han. Och tillsammans då, efter några månader under där, så hade vi extrema framgångar förra året i Djurgården. Vi kom 2 i Allsvenskan, vi kom ut i Europa, vi kom i gruppspel, vi gick vidare i gruppspel.
Mm.
Och då kom de med ett förslag att göra en 10-årsresa från den 13 november 2013 till november 2023 då. Och lite sådär, ja, men vi ger det här ett försök. Sen fick ju Birro mandatet att skriva. Han fick handpenningen och så började vi komma igång. Men det var många hack i kurvan kan man ju säga. Vi hade en del möten. Jag hade någon kontakt med Lasse Berghagen där som hade skrivit. Birro hade skrivit det tidigare. Och då sa Birro, han kan skriva. Låt han få skriva och sen så när det väl kommer till utska, då börjar man putsa lite grann. Och så jag ledde lite efter det, men Birro hade en ganska tuff år. Han knappt någonstans att bo. Han hade skilsmässa och var mest i Italien. Så att i juni månad så undrar om det verkligen skulle kunna bli en bok.
Mm.
Och jag tror han tvivlar själv på det. Och du kommer ihåg den där författarkvällen?
Ja.
På Mondial förlag där vi stod tillsammans med 15 andra som skulle släppa böcker, du skulle släppa en bok och det var många andra kända författare.
Mm.
Och där skulle jag berätta om att vi ska skriva en fotbollsbok. Alltså
när du åkte dit.
Ja, och när jag står bredvid ni som var så duktiga att tala och jag liksom, då kände jag mig ganska liten på det där.
Nej, det var skitbra.
Nej, jag var inte skitbra.
Nej, men det var
du
faktiskt.
Du var bättre.
Nej.
Jag kände mig inte trygg där i vilket fall.
Jag förstår, men det skenet gav du inte liksom.
Ah, okay.
Så det ser ändå ganska mycket om ditt samspel med människor.
Jag visste ingenting om boken i vilket fall när jag stod där. Men däremot så har, jag är bra på att snacka.
Mm.
Birro är jävligt bra på att skriva.
Han är duktig på att skriva,
va? Ja, och... I det här så har han fått en ihop tillsammans med ett skickligt förlag, Mondial.
Mm.
Så att när man läste det sista utkastet, då kände jag, fan, det här blir bra.
Mm.
Och det som jag tror det har känt av det intresset som har varit. Okej, okay, att det, man får följa med Superbosse under en tuff period när det var tufft ekonomiskt, mm. tuffa beslut har fattats och att det ligger i närtid. Det ligger inte 20-30 år Nej. Tillbaks, utan det, vi har ju gått från 9 000 medlemmar till upp över 26 000 medlemmar. Alltså många har varit med och delaktiga i den här resan och händelser. Och det, jag tror att den ligger i nutid. Oavsett om du är journalist, så säger jag, fan, jag kommer ihåg det där när jag skrev den där artikeln. Eller den här supporten, jag kommer ihåg när Tino kom. Eller framförallt, man kommer ihåg det här tråkiga som hände i Helsingborg. Men man får veta så mycket mer av det här spelet bakom. Mm. Men det komplexa att driva en fotbollsklubb. Och det är klart, om man tittar tillbaka så känner man extremt jävla stolthet för det. Och det är bara att lyfta på hatten, för den här boken hade inte kunnat bli till om det inte var för Marcus Birro drivkraft att säga att det här.
Men andra aspekter i den boken är ju också att den är så slagkraftig. Alltså den är slagkraftig på så sätt som du är.
Ja.
Precis som du pratar så skrivs det. Det känns verkligen att det är du som...
Men ibland är det lite så här Birro när örnen har landat på brösten och klipporna slår in. Stjärnorna står rätt i kolla, Venedigbåtar. Men det är jävligt underhållande. Och det är klart att någon Henrik som jag jobbar med eller någon kompis bara, ja, det där är fan inte Bosses bok. Men otroligt. Du har ju också gjort din första bok. Att liksom att det finns någonting där och att det blir, det är jävla häftig grej. För vad sa de, kom ihåg på den där författarkvällen, vad skulle man göra om man släppte bok? För det var ju många med större erfarenhet, så var det några ord som de sa.
Ja, vad var det nu då? Minns du?
Njut och var glad. Och jag fan tog med mig det. Njut, ja.
Men det var några andra tips som man fick som var också så här. Att när folk ger... Nej, jag kommer inte ihåg. Men det var någonting annat som fick mig att haja till. Men nu har jag ju glömt det. Så det var,
men det var ju en ny värld för oss båda två.
Båda två stod
det så. Där. Vi har fått utmärkelser här. Och det var, ja, visst. Och så, men, alltså, men vi fick ju några tips på dem där.
Några tips, ja.
Ja, och... men jag tyckte du såg jävligt självsäker ut där.
Ja, men alltså...
Det var din första bok bara.
Nej, min första bok. Ja. Men jag skrev ju också den tillsammans med en jätteduktig liksom, journalist och författare. Så att det, för mig blev det ju... Men jag höll på, hur länge höll ni på?
Ja, tid var det, men vi började i januari.
Ja, vi höll ju på i ett helt år.
September, ja, och jag kan säga att det var perioder, det var... Ja. Vi, jag tror ni träffades mycket mer än vad vi gjorde. Birro som sagt var... Men... hur kände du när du stod där? Jag kände mig jävligt liten och i helt ny miljö.
Nej, men jag kände mig lite så också. För när jag kom in då så var det ju han... Så var den här terrorsnubben, vad heter han?
Och det var oligarken i Sundsvall. Ronstorp, och det kom surdeg och det var bloggbevakaren.
Och sen
var...
kom du där och så vart jag så helt... Så jag tänkte så här, Antonis och Antoniades, min författare, vad fan. Han borde varit här också stärkt med liksom.
Ja, men jag hade ju Tryggheten Birro där som hade släppt någon bok. Men jag kan inte säga att jag kände mig skitosäker, en helt ny miljö, och jag hade aldrig varit där. Men jag tyckte, när du öppnade där, så bara kände jag, fan. Då, häftigt, och ska bli den där kramen från helvetet och den jävla resan du har gjort. Det är imponerande.
Tack så mycket, tack så mycket.
Ja, och kunna återberätta och delge.
Ja, men det har faktiskt varit en resa och sådär. Ja, men det har varit trevligt att ha dig här.
Ja.
Vi har verkligen... ska bli kul den 7 då? På jul. Bra snack.
Hoppas de gör en sån här fotbollstabell då. Ja, och kolla så här, hur ligger böckerna till?
Ja.
Ja, jag kommer gå där. Superbosse har gått bra. Den har gått hem hos läsarna.
Ja, Bosse, hörru du, en sista fråga som jag brukar ställa mina gäster är så här, finns det någonting som du värderar högt men som gemene man inte gör?
Nej, men jag värderar högt en vänskap.
Mm.
Alltså att man har riktiga vänner. Det får du kämpa på. Det får du kvitto på ibland. Jag hade en period när jag lag av med fotboll och var ganska ensam.
Mm.
Och då märker man vilka vänner man har. Får du en sjukdom som jag var med, då märker du också vilka är de här vännerna. Och vänskap är otroligt viktigt för det. Oavsett vad man är. Man kan ha ett rikt liv och allt, men det gäller att ha ett... det gäller att... Rikt liv är mycket bättre än att vara rik. Mm. Och då förgyller du. Då har du bra relationer. Du har bra med vänner. Vänskap, vänner är viktigt för mig.
Mm. Jättebra svar. Mm. Ändå är den sista här. Jag måste bara.
Ja,
om du fick fria händer för svensk fotboll. Mm. Vad skulle du förändra för att få ut svenska lag i Europa?
Ja, jag skulle ge föreningslivet möjligheter att kunna bedriva fotboll och föreningsliv. För har du ett fungerande föreningsliv, då får du ett bra samhälle som ger möjligheterna. Har du bra ledare som entusiasmerar, ja, då kommer du också lyckas och bli bra i fotboll.
Mm.
Du får fler fotbollsspelare från Sverige. Du får ett bättre landslag och du får... Men jag tror man måste väcka hela föreningslivet. Jag är väldigt mot, för jag kommer ifrån ett föreningsliv och där det finns talang, se till att det finns en förening som funkar och att det finns ledare och tränare som får möjlighet att utveckla de här killarna. Då kommer det att bli bra resultat. Jag säger så här, det är inte att vi ska ta bort 51%-regeln att det ska komma någon att investera och tro att man ska lyckas, utan vi ska vara jävligt måna om det här föreningslivet som Sverige är unika på. Ja. Jag är ganska bra på historia. 1895 började man att främja föreningslivet och att folk skulle börja röra sig. Titta på hur många föreningar som bildas från slutet av 1800-talet och in en bit i 1900-talet. Sverige var unika i det. Vi måste tillbaka till den där nybyggarandan att i ett samhälle så har idrotten, föreningslivet tillsammans med skolan en otroligt viktig roll, för då blir det bra medborgare och det är... får en chans att kunna uppfylla sina drömmar.
Tack så jättemycket för att du kom. Var
tack
nära.
För fan. Kul gud.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.